Hallå och hej och välkomna till Modiga människor avsnitt 105. Jag heter Soja och med mig här idag så har jag Ann Brodin Thorsson. Och innan jag introducerar henne så bara vill jag nämna att kanalen finns ju på Rumble. Den går ut nu live på YouTube. Den finns även på modigamänniskor.se, den egna hemsidan. Då det har varit lite trassel med att en del avsnitt har plockats bort. Vi finns på Spotify också. Och sen vill jag liksom från djupet av mitt hjärta tacka alla som stöttar kanalen. Allt ifrån att ni delar avsnitten vidare, men också till er som donerar. Och så här är det, att utan er så är inte detta möjligt att driva vidare. Så verkligen tack och fortsätt gärna att stötta. Nu till dig, Ann. Så, välkommen. Nu är du på sniskan där. Så, vad hände? Okej. Så hur ska vi... Och sen försvann ljudet också. Det var intressant. Så du kanske, om du kopplar ut dig. Det här var lustigt. Hör du mig? Vi hör inte dig, ska vi se. Det hörs inte. Så jag ska hör du mig, Ann? Du måste vrida. Nej, hon hör inte, ska vi säga. Så det här var. Ja, vi hör inte dig. Ann. Får jag ska skriva ett litet meddelande här och se om hon ser. Så om du tittar på din telefon, jag har skickat dig ett meddelande. Ursäkta, det är sånt här som kan hända. Se om hon hör mig. Så häng kvar bara, så förhoppningsvis har vi löst det här. Så där ska vi se. Ja, det här var inte så. Hej, så jag vet inte hur vi ska lyckas lösa detta. Så jag unmutar mig själv här nu bara lite kort. Om du hör mig, Ann, så behöver du sätta telefonen så att du inte är på snedden. För nu ser vi dig liksom, liggande. Och sen är det någonting med din mikrofon. Vi hör inte dig. Och bilden har frusit. Så gå gärna ur StreamYard. Och så kommer du in i StreamYard igen. För det hördes ju perfekt. Innan vi gick ut i sändning. Får helt enkelt öva på tålamod här. Ja. Och som sagt, för er som ansluter nu så bara väntar jag på att Ann ska komma in här igen i studion. Så får vi se. Den här liksom frusit bilden. Ja, jag kan berätta. Ann är undersköterska. Och för drygt... Där har vi... Jag fick kontakt med Ann för... Oj, nu har jag dig på flera ställen här. Då tar jag bort den då. Så. Så. Och det här är ju... Allting var ju perfekt ända tills vi skulle ut här i sändning. Hör du mig nu?
Ja.
Ja.
Jag hör dig där nu.
Ja, vad bra.
Ja. Vad är det här hackiga? Jag vet inte riktigt vad det är som gör att det krånglar.
Vi kan ju berätta lite. Liksom. Vi är ju live nu, Ann. Du är så härlig som går runt. Men för ett år sedan så läste jag en text som du hade skrivit. Liksom från insidan kan man säga. Så, där du beskrev hur det var. Och sen så fick jag kontakt med dig. Och så gjorde jag en intervju med dig.
Ja.
Och du var väldigt öppenhjärtlig och frispråkig. Som sagt, du jobbar ju som undersköterska. Och jag... Och det var väldigt många som reagerade positivt liksom, på intervjun med dig. Och gillade det du hade att säga. Och förutom att jag verkligen ville göra en uppföljare, så är det ju också så att det har hänt jättemycket i ditt liv sista året.
Ja.
Och det är det vi kommer att prata lite om. Att sticker man ut hakan så får det konsekvenser.
Ja.
Mm.
Absolut.
Så, men nu tycker jag att det ser ganska bra ut. Men vill du själv berätta lite?
Ja, så. Vi kan, ja. Hörs det lite där eller är det sådär hackigt?
Det hörs. Det hackar ingenting nu. Så att... Du och jag hade ju ett väldigt långt samtal häromdagen. Där du berättade. Och man blir ju helt förfärad. Alltså så helt förfärad av vad... Ja.
Ja, det är alltså man... Jag vet inte riktigt. Jag kanske kommer på så småningom eller vad som hände egentligen. Jag jobbade i en... jag jobbade på natten i Falkenberg, och då hade vi jag jobbade hos räddningstjänsten, hade hand om natthemtjänst och larm, trygghetslarm. Vi skulle också fungera som någon slags allt i allo i kommunen där nattetid, och var någon slags så vi skulle åka på först på olyckor och lite sånt där om vi var i närheten och var ganska omväxlande och roligt och händelserikt och sådär. Jag hade inte varit där jättelänge, men hon som då först var chef när det var räddningstjänsten, hon tyckte att det var väldigt bra, för hon hade ju kollat upp mig lite grann då och visste det att jag var dels oerhört kompetent, för jag hade lång och bred erfarenhet från både sjukvård och hemsjukvård och närsjukvård och hela kittet. Jag har jobbat i, som sagt, i många år. Hon visste också via kontakter då att och det sa jag från början också, att jag är inte rädd för att säga från. Är det någonting som är tokigt eller någon som far illa eller någonting, så säger jag ifrån. Jag tycker inte om att man ska ha oriktigheter och så vidare. Så att, och det tyckte hon var jättebra. För det är ju också en säkerhet i en organisation för en arbetsgivare om man har människor som slår larm och som slår vakt och liksom värnar de som vi är satta att sköta och ge hjälp till. Sen som vanligt då, så handlar ju allting om upphandlingar och politik och allting är så kortsiktigt. Så kommunen i Falkenberg bestämde sig för att de skulle plocka tillbaka den här verksamheten. Sen hade ju den här verksamheten under åren på räddningstjänsten vuxit till någonting som kommunen väl kanske inte riktigt, de verkar inte som de hade koll på vad vi egentligen utförde. Det var oerhört turbulent för många och lämna detta, för det var ju, alltså det blev någonting annat då. Under tiden där så har vi ju haft den här så kallade pandemin, eller det här som har pågått och som har vänt upp och ner på livet för de flesta under de sista 2 åren. Och vi har ju då fått arbeta med olika typer av skyddsutrustning och så vidare. Från nästan hela det första året så hade vi tillgång till, för då var jag i en annan kommun och jobbade, men då hade man visir. Det kom att dröja nästan ett helt år innan man började använda munskydd. Och i alla fall, sen hade man ju då handskar och allt det här andra som man alltid har när man jobbar med i det här arbetet med människor. Så. Men i alla fall så gick vi över till kommunen och det blev ju väldigt konstigt, mycket liksom så här att det var liksom inte riktigt detsamma. Men i alla fall det vi jobbade på och gjorde ju så gott vi kunde och så vidare. Så för drygt 1,5 månader sedan ungefär, från början då kan jag säga då att för jag har astma och det innebär då att har svårt med de här så kallade munskydden. Så i början på sommaren så är jag hemma hos en vårdtagare och får ett ganska jobbigt astmaanfall. Och jag fick bara rusa ut och så fick jag ju inhalera och ta allt det här. Och det var hemskt obehagligt och jag blev dörrad. Men efter det då så pratade jag med min chef och förklarade då att jag kan inte ha de här munskydden, för jag kan inte andas, jag får astma. Ja, nej, men det är liksom, och skakade fram någon slags allergifria då. Ja, så jag testade, men funkade inte så funkade det liksom inte, utan för jag har det här viseret som vi hade hela första året. Och jag provade de här, men jag kände ju direkt att det här funkar inte alls, för det drar ihop sig i lungorna. Så att man, och då, alltså det är så kopplat till panik också när man inte kan andas. Men det var liksom inga konstigheter med det, utan jag hade det här viseret och det var andra som också hade det jobbigt med andningen som också valde att ha viser, och det var inget konstigt med det. Vi gjorde ju vårt jobb och vi var professionella och liksom allting flöt på. Så för drygt då 1,5 månad sedan så, för den här chefen då, hon hoppade av ganska hastigt och lustigt mellan jul och nyår, och vi fick en ny chef och en ny organisation då. Så för 1,5 månad sedan så var det en arbetskamrat som gick och jobbade trots att hon då inte var riktigt frisk. Och det här ledde ju då till att det skulle bli någonting som de kallar smittspårning. Och då är det så här att enligt svensk grundlag, och svensk grundlag är den som står över alla andra lagar och förordningar och regler, för det är liksom grundlagen som är det som är det som gäller. Sen kan man tillskapa, man kan hitta på, man kan göra alla möjliga grejer, men det är fortfarande grundlagen enligt den lagstiftning vi har idag som gäller. Och enligt svensk grundlag så kan man inte tvinga någon att ingå i den här smittspårningen. För grundlagen, alltså för det, de, det är en, ett, då blir det ett ingrepp i, ja, i vars och ens kropp. Då, va? Och jag kände så här att, för jag går aldrig någonsin till jobbet om jag är sjuk. Känner jag att jag är sjuk eller jag mår dåligt eller någonting, så stannar jag hemma. Därför att de man möter och man ska vårda, oavsett om man är inne på ett sjukhus eller man är ute i hemmet hos människor, så är de sköra och man går inte att jobba bara. Så jag avböjde den här smittspårningen som de då skulle genomföra. Och den här sköterskan på smittskyddsenheten, hon säger då att jaha, sa hon, ja det respekterar jag, sa hon, det var inget konstigt med det. Sen börjar ju då de här nya cheferna att agera. Och dels så då så kommer de och så säger de att ja, nu har vi fått information om, vi har blivit informerade om att du inte använder munskydd. Och detta talade jag om för de här cheferna första gången jag träffade dem, att nu är det på grund av det här och se och så, och då använder jag visir och använder inte munskydd. Så att det var liksom att insinuera att man skulle, att någon skulle ha gått och informerat om det, blir jättekonstigt. Och sen likadant det också, så talade jag om för dem att jag behöver inte ingå i någon så kallad smittspårning. För det är, grundlagen ger mig rätt att slippa, och så håller jag mig. Blir jag sjuk så är jag hemma, och annars så är jag frisk så kan jag gå och jobba. Och på mindre än en vecka så blir allting fullständigt, fullständigt vansinnigt. Jag får först ett samtal av en chef. Sen blev jag kallad till att delta i digitala möten, och det var fler och fler chefer som deltog i de här mötena. Man hotade mig med att man skulle stänga av mig. Man skulle stänga av mig utan lön om inte jag använde de här munskydden, om inte jag då underkastade mig det här. För det var precis då borde man använda, jag skulle underkasta mig. Och det var mer och mer surrealistiskt. Så att jag tänkte det här, alltså jag förstod ingenting. Jag tänkte, vad håller de på med? Och jag försökte då hänvisa till både grundlagen. Jag plockade fram en massa material som SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram. Och det är ju, SKR är ju någon slags paraplyorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner. Och då har ju de en juristavdelning som tittar och tolkar och så vidare på vad det är för regelverk och lagar och så som gäller. Men alltså det var först inte omöjligt, jag gick inte prata med dem. Utan det var bara liksom så här att det blev bara mer och mer, och det accelererade. Fler och fler chefer på de här digitala mötena, och otrevligare och otrevligare och hotfullare och hotfullare. Och jag hade ju alltså inte, jag var hemma, för att jag fick då en lättare förkylning. För jag har ju som sagt astma, och då blir det alltid så här. Sen höll de sig lugna ett par dagar, och sen kommer en kallelse till att jag skulle åka dit ner och att jag där skulle delta i ett fysiskt möte. Och det var chef för HR-avdelningen, det var enhetschef, det var chef för någon, de skulle utreda någon omplacering på mig. Och jag tänkte, alltså det här, alltså jag förstod ingenting. Så att, och då kände jag bara så här, nej, alltså här ska jag placeras om för någonting som jag enligt svensk grundlag inte behöver ställa upp på, utan bara för någonting som alltså det handlade ju om någon slags maktutövande. Så jag bara kände, paniken växa, jag fick panikångest, jag mådde så fruktansvärt illa. Så jag tänkte, det här är inte klokt alltså. Men jag tänkte, det är inte värt det. Jag ställer inte upp på detta. Så jag talade om för dem att jag inte tänkte komma på det här mötet. För då hade de tvingat mig att ta på mig det här munskyddet även på det mötet. För de här cheferna satt på de digitala mötena på andra sidan kameran med mig hade munskydd på. Ja, det var liksom, ja, det blev ju lustigt då till slut. Men så jag talade om för dem att jag besparar mig den fysiska och psykiska misshandeln som det skulle innebära för mig. Så att jag säger upp mig på studs, och det gjorde jag. Och det kanske inte var det smartaste, det vet jag inte, men det får lösa sig. Men under tiden så har jag ju hört då ifrån andra gamla arbetskamrater. Flera har slutat på sina arbeten för där de har haft en arbetsgivare som dels som då kräver det här munskydden, men framförallt där de då kräver att de ska ta de här injektionerna. En tjej, hon har de har inte verkställt uppsägningen, men de har talat om för henne sen i höstas att hon ska få sparken. Alltså, det har blivit, hela den här historien är så konstig, för att alltså det handlar inte längre om att du ska ha utbildning, att du ska ha kompetens för ditt yrke, att du ska göra ett bra jobb, utan du har landat ner på två saker. Och dels är det då att flera arbetsgivare kräver att man ska kunna visa upp intyg för att man har tagit de här injektionerna. Ja. Andra, det finns undantag, för det finns flera, jag har hört många arbetsplatser där de har lagt ner det här med munskydd helt och hållet. Så att det, och det är också en väldigt grej, en konstig grej som har varit. Alltså, går man bara några år tillbaka i tiden så hade människor som jobbar i sjukvården, de hade kunskap om vilken alltså, funktion munskydd har och när man kan använda dem. Och, men det har liksom försvunnit lite på vägen här nu, för att det har blivit lite så här att ja, jag vet inte riktigt vad den kunskapen, den är borta. Jag kan bara dra en liten liknelse då. Vi hade ju då, som sagt var i Falkenberg, så hade vi ju röklarm kopplade till de här trygghetslarmen. Så att om det blev rökutveckling hemma hos de som hade trygghetslarm, så blev det ett automatiskt larm så att vi skulle åka dit då. Och det är ju allvarliga grejer då, va? Så att i alla fall så är det två tjejer som berättar. Jag träffade dem någon gång fram på natten när detta hade hänt, alltså lite tidigare då. Då hade de åkt på någonting sånt här då, det var någon spis som hade stått och ja, någon gryta som hade, någon som hade rätt på liksom så här. Så det var full rökutveckling i lägenheten. Och de berättar hur de går in och liksom försöker vädra och så här. Men så säger jag, men är ni inte kloka, säger jag. Ja, men jag sa att ni skulle bara in och hämta den här stackars människan som fanns där inne och ut. Det är inte er sak att vädra ut det, utan det är brandkårens rökdykare som ska in och göra en sån insats då. Ja, ni hade ju inga skydd, säger jag. Det är farligt. Men vi hade munskydd. Och då tänker jag, ja men hjälp, alltså här är inte en brandchef i hela världen som hade skickat in sina brandmän i och göra en rökdykarinsats med små pappersmunskydd. Och alltså, ja, nej. Alltså de förstod liksom inte, alltså det här, för det är alltså jättefarligt. Man kan alltså, om man utsätts för kraftig rök, så kan man behöver inte känna av det, men alltså helt plötsligt, så, för det går, tränger in i alveolerna, alltså längst ut i lungorna då. Och helt plötsligt alltså, så kan det bli alltså att man är totalt, man blir förgiftad. Hade en sån patient för flera år sedan när jag jobbade på IVA. Och jag tänkte, detta, för jag hade aldrig varit med om det. Kommer brandmännen med en kille då som promenerar in till oss på IVA. Jag tänkte, oj, vad vill de? En timme senare ligger han i respirator på 100% syrgas. För brandmännen visste hur fruktansvärt farligt detta är. Och när jag då berättade detta för dem, ja, då blev de ju alldeles så här liksom, oj, ja. Men jag sa den här stackars människan som bodde i lägenheten. Då. Ja, då efter några timmar så får de ju dit en ambulans och det blir ju syrgas och den personen åkte in och så vidare. Va? Men alltså det kunde ju...
De lät personen vara kvar.
Ja, de hade ju vädrat, tyckte de. Men så kollar jag då, för jag hittade, för alltså man hittar inga nya artiklar nu för tiden om som utan alla påstår samma sak. Och det är väldigt svårt att hitta studier om munskydd och munskyddens funktion och sådär. Men jag hittade en väldigt intressant artikel som var gjord på universitetet i Lund någonstans 2012. Mm. Och då handlar om nanopartiklar, och det är bara liksom för att förklara lite, jag tyckte den var så bra. Och då var det så här att nanopartiklar är ju sånt där som är pyttelitet. Som man då inte kan, alltså det går inte att se bara. Men då stod det så här i den artikeln, att de allra största nanopartiklarna är av samma storlek som virus. Och vi kan ju inte se virus för ögat. Men så står det så här också då, att de allra minsta nanopartiklarna, de är lika små som gasmolekyler. Och rökgas är ju någon slags gasmolekyl då, va? Så att samtidigt som de då har som påbud att vi ska använda munskydd, och man ville omplacera mig som inte kunde ha munskydd för att det då de påstår att det skulle skydda mina vårdtagare och det skulle skydda mig mot virus. Så och då är det ju, alltså virus är ju de stora nanopartiklarna, medan rökgasmolekyler är de absolut minsta. Och alltså då tänker jag så här, men alltså det skyddar inte mot de här rökgasmolekylerna alltså då de minsta, va? Men de vill hävda till att det skulle funka och skydda sig mot virus. Alltså det har ju inte den funktionen. Och då är man beredd att gå till såna här ytterligheter så att man hotar om omplacering för att människor då inte ska... Ja, nej, det är så tokigt så det är... Men ja, nej.
Ja, det är det. Nu, ja. Stopp. Jag bara tänkte, ja. Kan du, tror du, hålla telefonen lite mer stilla?
Jag ska försöka.
Det är jättehärligt att du är så engagerad.
Yes.
För att det också uppkommer lite skrapljud, så jag tänkte att vi bara kan undvika det. Jag tror inte du hör det själv, men vi lyssnare och tittare ser så, och vill inte missa någonting, för det du säger, Ann, är så viktigt. Alltså så här, det är så viktigt. Och om vi spinner vidare på det du sa, så tänker jag så här, vad handlar det om? Vad handlar det om, det som händer?
Nej. Det är det som är så, det blir så konstigt. Och sen tänker jag så här, men det är ju min reflektion över det hela, så är det att alltså det blir så avpersonifierat, så omänskligt det här att alla ska ha de här maskerna och munskydden på sig. Man ser ju liksom inte. Så använder ju då de här cheferna och arbetsgivarna och alla de här myndigheterna, de använder ju de äldre då som en anledning till att använda detta, för att man påstår att man vill skydda de svagaste, man vill värna de som är då mest sårbara. Men samtidigt så är det ju de som man då påstår sig vilja skydda dem. Samtidigt så är det de man gör mest illa. För en gammal människa som kanske inte har några anhöriga, så bara träffar personal från hemtjänst eller hemsjukvård eller personal på ett boende eller vad det nu är. Många utav dem har alltså under de här 2 åren inte sett ett mänskligt ansikte, utan de har bara sett människor bakom antingen de här munskydden eller bakom de här viseren. Det blir så opersonligt, och många utav dem kanske också har någon form av lite demens eller alltså de har svårt att förstå. De är helt utlämnade till de här människorna som kommer och ska hjälpa dem. När man inte ser ansiktet, man ser lite över ögonen bara, men man ser inte ansiktsmimik och man hör kanske lite sämre också, för det tar ju ljudet på vad den personen säger. Så man får ju en brist i kommunikationen. Och så kanske man ser lite dåligt, man hör lite dåligt, och så tar det här filtret bort ännu mer. Alltså de är så, allting blir så, ja, det är opersonligt, man vet inte vem det är som kommer. Och sen hela tiden så belyser det ju, är ju detta en signal också om att det är någonting som är farligt. Det är därför människor som kommer och använder de här sakerna. Någonting som också har varit fruktansvärt under den här perioden, så är det att inför varje ny injektion så har man också genomfört såna här så kallade smittspårningar runt om. Förra sommaren och hösten inför då nummer 2, nummer 3 och sen nu nummer 4 hann det ju bli. Så har man då satt upp stora lappar hemma hos de här vårdtagarna där det står att du är utsatt för smittan. Att vi har genomfört en smittspårning. Och det har varit i lappar, en del har varit knallgula så de verkligen har belyst någon slags fara.
Hemma i folks privata hem?
Hemma i folks privata hem, gärna på ytterdörren så att de absolut inte har kunnat missa den här lappen då. Sen har det kommit följebrev också där det står vad det här smittspårningen innebär och vad det är de har varit utsatta för. Och det här har liksom varit ett genomgående tema inför sen den påfyllnadshistoria som har kommit sen efteråt. Så att det följer ett mönster för att bygga upp den här skräcken och rädslan. Och det värsta var att alltså jag har träffat och suttit och hållit om och försökt att trösta gamla tanter och farbröder som alltså varit en del. En stackars tant, hon var fullständigt skräckslag. Hon gav upp fullständigt, hon bara grät, hon bara liksom orkade inte. För hon kunde inte förstå liksom att hon var så rädd och hon kände liksom att hon har ställt upp och hon har gjort det här som de har sagt till henne att hon ska göra. Hon har tagit de här grejerna. Och så nu då så skulle hon, påstod de då att hon var utsatt för smitta och att hon inte skulle smittspåras och det var lite nödvändigt. Och hon var alltså jätterädd. Så säger jag, men jag sa, snälla söta rara, har du några symptom? Är det någonting som tyder på att du skulle vara sjuk? Nej, säger hon. Nej, men jag sa att då kanske inte det behöver vara så farligt. Utan försök att tänka att du känner dig ganska okej. Du mår ganska bra. Att då är det nog inte, alltså det behöver inte vara så farligt. En annan, ja då lugnade hon ju ner sig lite. Och ja, då har du ju rätt i. Och liksom, ja, det är nog inte så. Liksom, och hon förstod att, alltså många av de gamla har ändå förstått att det är någonting som skaver. Det är någonting som är lite konstigt. En annan tant som älskade att sitta ute, och det var ju ganska fint väder i höstas. Hon satt ute på sin veranda i solen med näsan mot solen hela dagarna om hon kunde. Och så kom jag dit och så var hon deprimerad. Nej, då fick hon fick inte gå ut och sitta på sin veranda och prata med sig, granntanterna. För att hon var då under smittspårning. Hon var också helt frisk. Det var absolut inga smält fel på henne. Men man tog alltså den här veckan då som det tog ifrån henne att sitta på sin veranda i solen, i friska luften. För att hon då skulle spåras. Så man har använt ett scenario mot de gamla där man har tagit ifrån de möjligheterna att kommunicera på vanligt sätt med människor och se ansikten och delta i olika saker. Man har skrämt upp dem genom de här olika grejerna och så har man gjort det och rättfärdigat det med att man gör det av omsorg utav de gamla, att de är sköra. Alltså det är så fruktansvärt oförskämt detta som man har behandlat gamla människor.
Det är som en misshandelsrelation, och jag har sagt förut, jag menar, ja, jag slår dig men jag älskar dig ändå.
För man tar med den ena
ditt eget
och
bästa.
Ger med den andra.
Ja,
precis.
Nej, men det är ju så, men det är ju inte, bara de gamla, jag menar, utan någonstans så där har ju du sagt ifrån. Och du blir ju inte heller särskilt väl behandlad.
Nej.
Och det finns ju alltså så här, jag tänker så här, vad är logiskt i det här? Jag menar, där kommer du presenterar ju fakta. Och de går ihop mot dig. Så det är ju som att det spelar liksom ingen roll vad du säger.
För de hade liksom, och jag tänkte så här, så hade jag nu, apropå det här mötet och det sista som jag då till slut bara sa, liksom att nej, jag gör det inte. Men jag tänkte efteråt att hade jag åkt på detta, och jag hade väl fått sitta på 20 meters avstånd eller något, jag hade inte klarat att ta på mig den här munskydden. Men alltså för det de hade erbjudit, för det är det lite de här offentliga arbetsgivarna gör, och det är det som stör mig också väldigt, för det här är skattefinansierad verksamhet, och de beter sig alltså på ett sånt vidrigt sätt så det finns inte, utan det jag tror att de hade gjort, så hade de erbjudit mig en omplacering någonstans långt bort, det bara hade gått, och på ett sätt som, alltså det hade varit fullständigt omöjligt för mig att kunna ställa upp på detta då. Därför att man försöker ju till varje pris bli av med alla obekväma.
Men jag tänker ju så här, alltså så här utifrån, så tänker jag, är det så att man har använt dig för att statuera ett exempel?
Ja. Jag tror
för
det.
Att du sätter dig upp, så vet du att det är så här, det här är konsekvenserna.
Och där var ju flera utav dem som jag arbetade ihop med nu då i Falkenberg som hade väldiga besvär. Det fanns fler som hade astma. Och det fanns de som fick allergiska utslag i ansiktet. Alltså många mådde ju skit utav dem. Men de vågade inte annat än att dra på sig detta nu. För då hade de ju också använt visir. Och liksom alla försökte ju göra. Vi gjorde som vi gjorde första året. Och då var det liksom okej. Okay, men sen ändrade man det. Det absolut lustigaste i alltihopa detta är att veckan efter så är jag på en föreläsning i Köing utanför Falkenberg med Jakob Nordagård. Och då träffar jag en tjej där som jobbar i samma organisation som jag hade gjort. Fast att hon jobbade på dagen, för jag jobbar ju på natten då. Och då vi började prata lite och nej, säger hon. Hon säger jag har aldrig använt munskydd. Och det hade hon sagt till sin enhetschef att nej, det gör inte jag, för titta här har jag en artikel som säger att man får syrebrist. Och det var aldrig någon som hade gett sig på henne om det. Men hon sa, jag sitter på möte och allt möjligt. Alla andra har munskydd, inte jag. Det hade varit någon polis och föreläst för dem, och till och med stackars polisen fick stå med munskydd. Men hon liksom, nej, så jag tar inte på mig det. Så hon blev alldeles chockad när jag berättade detta. Nej, alltså jag, det och det är också stärker bilden av att ja, men då kanske hon använde ett munskydd, men hon kanske inte förde så mycket väsen av sig för övrigt. Jag vet inte, och jag har legat liksom lågt. Jag har inte gått ut och pratat så mycket på jobbet, utan jag har ju pratat privat och ja, vid sidan av.
Ja, alltså det är klart att de har koll på vad har förut på internet. Så.
Det får man ju inte göra, utan man ska underkasta sig. Det var ett väldigt
att man ens använder sig av den typen av ord. Men kan inte du berätta den här historien om när du har ju engagerat dig politiskt också. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså ganska otrevlig historia. Men den säger ju också någonting.
Ja. Jag engagerade mig politiskt 2010-2014. Och sen hoppade jag med buller och bak. Så jag till och med lade ner den stackars lokalavdelningen som jag hade blivit ordförande för. Alltså man lär sig ju genom olika saker, olika erfarenheter, saker och ting som händer. Och jag då engagerade mig från början när det blev uppplockad av en kille. Det började med en liten flicka som var från Kosovo, en handikappad flicka som jag ställde upp för då, hennes familj och så här, försökte liksom att de skulle få hjälp och så här. Nu kunde vi inte göra så mycket, men jag lärde mig väldigt mycket på liksom hur saker och ting fungerar. Men då engagerade jag mig väldigt och jag var med på kommundagar och riksting och runt om i hela Sverige. Oerhört intressant och lärorikt. Så skrev jag en hel radda med motioner och så här till KD som jag satt för då, men de hoppade av sen som sagt. Men så var jag med om en olycka, så jag skulle slänga glas på återvinningen och när jag ska göra det så klantade jag till mig där. Jag hade jobbat natten och var trött, så att det var en glasgrej som fastnade i den här öppningen och dum som jag var tar jag handen och klappar till den här. Det var ju oerhört dumt, för då skar jag ju av halva tummen. Så jag hamnade på handkirurgen i Malmö och lång historia kort. Men man sydde fast det här igen och det funkar ju någorlunda då. Men då skriver jag en motion, för då fick jag insikt i. Jag hade inte förstått riktigt hur allvarligt det är med den här sjukförsäkringen. Som man gjorde man förändrade ju den där i slutet på någonstans 2010, någon gång blev det en förändring. Och då gör man någonting som man kallar en blocköverskridande överenskommelse. Och det är ju, man ska ju, då de vill sträva efter enighet då. Men det här blev ju katastrof för förfärlig massa människor med sjukförsäkring. Att man arbetar och man grejar och man sliter och betalar skatt och alltihopa. Men när man drabbas så funkar inte det. Man tog ifrån läkarna rättigheten att avgöra om en patient kan arbeta eller inte, utan det blev gymnasieutbildade försäkringskassetjänstemän och sen har de då försäkringskasseläkare kallar de det, men alltså det är ju bara spel för vem då, men i alla fall så att då jag fick alltså inte använda, för jag hade slitit av nerver och senor i tummen då, så jag fick inte använda min arm på 3 månader. Jag fick inte ens hålla ett paket mjölk in till mellan armbågen och kroppen. Så då skriver jag en motion om det här med sjukförsäkring och hur tokigt det var då. Och så skulle vi ha, jag skickade ju in allting och sådär. Jag skrev också om energiområde och stölde på landsbygden och jag har massa grejer som jag tyckte var viktiga. Och så i alla fall så skulle vi ha ett årsmöte då i Lilla Hylte och jag tror vi var 6 eller 8 personer, någonting som deltog i det här med en väldigt liten förening. Men i alla fall så, till vårt årsmöte så skickade partistyrelsen, partisekreteraren. Och hon kom ner då. Och jag tänkte, jag fattade ingenting. Vad ska hon där göra? Men hennes funktion, det var att tala om för mig att jag hade fel. För då hade den här handkirurgen i Malmö berättat för mig att han la mellan 10-20% av sin arbetstid på att bråka med Försäkringskassan och patienter som blev nekade sjukersättning. Och för min del handlade det om att jag behövde sjukpenning i 3 månader. Jag jobbade natten innan olyckan och jag var igång dagen efter så fort jag blev friskriven. Men hon åker hela vägen från Stockholm ner till Lilla Hylte för att tala om för mig att nej, du har fel. Ja, men jag har inte fel. Jag visste ju vad jag hade varit med om. Jag visste vad den här handkirurgen i Malmö berättade för mig. Jag hade ju träffat massor med patienter som berättade samma sak. Men jo, jag hade fel. Och då tänkte jag, nej, vad är detta? Så att det blev till slut att jag la ner alltihopa. För jag bara tänkte, det här är ju inte klokt alltså. En annan tjej som också satt för samma parti uppe i Varberg. Också engagerad, påläst, skitduktig ekonom, satt på skattemyndigheten och jobbade bland annat. Hon också drevs av alltså ett engagemang, och hon var påläst och kunde alltihopa. Henne stoppade man också på ett väldigt effektivt sätt. Så att, och då förstod jag inte vad som hände. Men nu har jag, de här åren efteråt, så har jag i takt med att jag har sett hur samtliga partier i Sveriges riksdag agerar på samma sätt. Att man vill bara ha, man vill ha människor som underkastar sig. Man vill ha människor som är lydiga, som gör som partiledningarna säger. Man vill inte ha människor som drivs utav en engagemang, som vill förändra, förbättra, göra bra saker. Utan man vill ha människor som säger ja tack, amen, jo, ja, ja. Och som inte protesterar mot någonting. Här var... för två, nu över våren här nu, för nu plockar man ju fram listor då till de olika partierna då för valet. Och då vet jag att det var Moderaterna här i Halland. De hade, medlemmarna hade valt en lista. Då kommer ordförande för Halland och plockar väck fyra personer som de då inte ansåg var lämpliga. Sverigedemokraterna, som ju folk tror ska rädda oss allihopa. Exakt samma sak. Men medlemmar hade plockat fram personer som skulle stå på listan. Men icke, sa Nicke. Det ska inte medlemmarna avgöra, utan det ska partitoppen göra. Så att det är så mycket fulspel. Och för att återgå då till Falkenberg och det som hände mig där. Så att allting hänger ju ihop. Politiker och tjänstemän. Politikerna ska ju då stifta lagar och tjänstemännen ska göra utredningar. Alltså de lever i någon slags symbios. Men den är så skitig och ohelig. Och de håller på med allt annat än vad de egentligen skulle göra. Och just nu så pågår det ju en stor förändring, ett arbete som är ute på remiss utav en enmansutredare som regeringen har tillsatt. Och det är ju förändring, att kunna förändra grundlagen. Folk förstår inte riktigt hur stort och allvarligt detta är. För att tack vare att den hittills har varit som den har varit, så har vi klarat oss ganska bra. Att vi har kunnat säga nej till mycket. Men det som pågår nu och de förändringar som de vill genomföra, lyckas de med det, så är det inte säkert att du och jag kan säga nej ifall det är någonting som vi inte vill, eller att du inte vill att dina barn ska utsättas för. Och det otäcka i detta är, när jag börjar nysta i detta nu, för jag är ju alltid så jäkla nyfiken och måste ju ta reda på allting, så började jag titta då vad är det man håller på med. Då hittar jag att 2010 så gör man ganska stora förändringar i grundlagen. Men det var ju ingenting som ändå jag höll på då, så jag hade inte någon som helst koll på, utan det jag sett nu att de har gjort en massa ändringar som har gjort det möjligt att införa den speciella lagstiftning vi har haft här nu under något år. Man möjliggjorde grundförutsättningarna för den redan 2010. Alltså folk reagerar på nu när de röstar i riksdagen att det är så mycket teknikaliteter. Människor behöver inte vara där. En del röstar ja, de röstar nej och de avstår. Det är olika, det beror på de behöver, alltså egentligen skulle de skulle bara få rösta ja eller nej. Och de skulle vara på plats allihopa. Men då har man 2010... när man läser då kungörelse 1974:152 tror jag den heter, då hittar man alla de här förändringarna som gjordes då 2010. Då la man grunden för det här. Och ännu längre tillbaka i mitten på 70-talet så la man grunden för, man plockade väck möjligheten att ställa ansvariga politiker och chefer inför riksrätt. Det låter ju rätt allvarligt, men jag tror vi hade behövt införa det igen. Man plockade också väck tjänstemannansvaret och gjorde om till någonting som man kallar tjänstefel. Vilket, ja, här är inte. Alltså som nu, de här cheferna Falkenberg som gör de här sakerna mot mig. De kan då alltså stänga av mig utan lön. De kan stänga av mig ur tjänst. Alltså det är tjänstefel, så det är bara att damma om det. För när man går in och läser lagstiftningen, så för att stänga av någon ur tjänsten så ska man ha gjort någonting som är så att det är så allvarligt så att det i sin tur kan leda till fängelse. Och jag gjorde ju ingenting. Jag vägrade att använda munskydd, jag använde visir istället. Men än så länge så är det ju ingen fängelsepåföljd på det. Men de här tjänstemännen, de kan göra alla de här sakerna därför att deras ansvarsområde det är reducerat ner till att bli ett tjänstefel. Och är det kanske, säg att det är 4-5 tusen anmälningar, så kanske det är ett hundratal som blir fällda för liksom en liten förseelse. Så att den här makten som man har gett tjänstemän och politiker, och de kan göra i stort sett, ja, alltså det, jag vet inte om gränsen går ifall de avrättar någon om det är där, men alltså de kan göra så fruktansvärt grova förseelser utan att det händer något. Och det, ja, det är skrämmande är det. Och många tuffar på, det gjorde jag med, jag hade ju ingen koll på sånt här innan, men det är ju, mycket får ju passera också för att alla, vi är ju ganska lata.
Ja, vi tar inte reda på så mycket. Jag vill backa tillbaka bara till politiken. Nej, men tror du att det har ju liksom, det har ju poppat upp otroligt mycket nya partier? Så här, jag bara tänker, så här, vad tänker du kring? För att, om det nu är som du säger, så är det ju, tänker jag, att alla partier som eventuellt kommer in i riksdagen är då ändå tvungna att underkasta sig. Alltså du kommer inte in i riksdagen. Det är min fråga. Kommer du in i riksdagen utan att underkasta dig?
Nej, det är jag helt övertygad om. Alltså jag tror inte du kan ens verka på regionnivå idag som politiker utan att du ska underkasta dig. Och du ska lyda och du ska följa de här. Och sen är det intressant det här, för nu poppar det ju upp, alltså det är ju som det är nästan, ja, alltså det är hur många nya partier som helst. Vilket är oerhört fascinerande, för att många utav dem har, alltså de går till val på en eller två frågor. Vilket i sig, då blir det ju ganska, alltså ja, det funkar ju sådär. Men det som är fascinerande, så är det att helt plötsligt från ingenstans så hittar vi, de har fantastiska loggor, de har hemsidor, de har en apparat som går igång på liksom ingenting. Och då tänker jag, men vem fasen rent ut sagt ligger bakom och finansierar allt detta? Och om de nu, alltså för nu börjar man ju prata om valtekniska samarbeten för att de ska kunna komma in. För de kommer ju inte förbi de här 4%-spärren som är då för att komma in i riksdagen. Utan då, men man kan glida förbi den genom att göra valteknisk samverkan. Exakt hur det funkar, det är komplicerat. Och då tänker jag så här att, ja. Alltså ibland känns det som att många av de här partierna, det är egentligen, det är någon slags blindgångare som vi ska vara upptagna med och tro att vi kan påverka. Men kan vi egentligen påverka så mycket? Alltså på det här vanliga viset. Jag tror att det måste till ett helt nytt system. Och framförallt så måste det bli, tror jag, att man måste införa någon form av, alltså att man måste stå för det man gör. Att man måste finnas en ansvarspåföljd på beslut och hur man agerar. Men ja, jag vet inte.
Ja, för nu dyker upp mycket, jag vet inte, vi ska blanda med mycket här knapptryckarna, fråga folk om, men och fråga vad Ann tycker om knapptryckarna.
Jag gillar knapptryckarna, för jag tycker det är spännande med direktdemokrati, absolut, och jag är helt för dem. Och jag betalar in ett medlemskap till dem, det kan jag säga. Det var hemskt vad röd i ansiktet. Men i alla fall, samtidigt så tänker jag så här, det var faktiskt Jakob som säger så här att han fick också fråga vad han tyckte om på den här föreläsningen, vad han tyckte om knapptryckarna. Och då så sa han en grej som jag tänkte att ja, visst, absolut. För då säger han så här att med tanke på den alltså hur vi bildar opinion om olika saker. Hade det varit så att knapptryckarna skulle styrt nu de sista 2 åren, ja då hade vi ju släckt ner hela landet och alla hade gått med gasmask på sig. Därför att vi har en media som jobbar upp en opinion. Alltså så att ingenting är ju svart eller vitt. Men det kanske hade varit så att vi hade då med direktdemokrati röstat igenom någonting som kanske inte... Vi hade gjort utifrån en felaktig upplysning. Det är väldigt lätt att skapa opinion och i synnerhet som mediestrukturen ser ut. Den är ju ganska ensidig då med information. Så att, ja, nej. Men sen tror jag kanske att det ändå på något vis är det den vägen man får gå lite med lite mer direktdemokrati. Kanske fler folkomröstningar och ja. Jag vet inte, men det måste till någonting annat än det som är nu i alla fall. Det tror jag. Ja.
Så om du liksom tänker, vad tänker du om de närmaste 5 åren? Liksom?
Om 5 år är du pension.
Okej.
Ja, nej, men alltså jag tror att vi kommer att få göra en resa som har vi tyckt att de här sista 2 åren varit jobbiga, så tror jag att de närmaste åren, kanske inte 5 åren, vi hoppas att det vänder innan, men jag tror att den närmaste tiden framöver kommer att bli ett riktigt stålbad i mycket. Och att inte bara alltså jag har ju tappat illusioner och ändrat uppfattning om det mesta, kan jag säga. Och en del har gjort väldigt ont, mycket som man har trott på. Och som har varit liksom, alltså det har varit en sanning. Och så har man upptäckt att nej, det var ju bara, alltså det var inget som, det stämde inte. Och det är en väldigt svår omställning att omvärdera och börja ifrågasätta, ja men vad är det här då, eller för det, då blir det på något sätt, så måste man omvärdera vem är jag och vad tror jag på, alltså det är så grundläggande. Men jag tror att vi är många som har gjort den resan nu de sista 2 åren, och en del har vaknat innan, men jag tror att här är många som kommer att vakna och upptäcka att de har ramlat i golvet, alltså, och vakna, och det gör med buller och bång, och det kommer att göra riktigt ont, alltså. Det tror jag, tyvärr.
Men känner du att du har gått igenom liksom det värsta? Jag menar någonstans så det här att vakna upp och inse att det är mycket som inte är sant.
Jag vill ju hoppas det, för det har varit och är ganska tufft då, men ja, samtidigt som det är så oerhört berikande och öppna en ny värld och se att det finns otroligt mycket, för någonstans det som känns ändå enande, även om jag sista veckan ska erkänna att jag har varit ganska låg och mörk, men alltså någonstans innerst inne så finns det ändå att det är något stort, något kraftfullt, något positivt, gott, alltså det kommer att vända och bli bättre. Men alltså man anar ljuset någonstans långt, långt borta, det behöver nog, alltså det är lite som våren nu. Våren kommer inte igång om inte här blir ett ordentligt regnande så att det löser upp den här kylan och kärlen och alltihopa. Och städar undan, sköljer undan allt det smutsiga. Och lite så kände jag att det behöver regna bort och skölja bort allt det här smutsiga, sörjan, allt det här falska, fula, alla de här mörka krafterna, för de måste bort. Och det är ingenting som sker utav sig själv, utan vi får nog ta tag i den där skurkhinken allihopa och ut och börja göra vad vi kan och förstå att vi har en större kraft i oss än vad vi kanske tror. Och i synnerhet om vi går och gör det gemensamt.
Men jag tycker verkligen tack för ditt mod, Ann. Tack. För att jag menar, det är ju faktiskt så att när du står upp för det här och på ditt jobb, så gör du inte bara det för dig själv, utan du gör det för så många fler. Alltså du banar ju vägen.
Jag hoppas att fler ser att det går. Och framförallt så tänker jag på de här gamla tanterna och gubbarna och alla de här som alltså jag har deras ansikte framför mig, och då tänker jag att för deras skull, för de har ingen annan röst, och vi är skyldiga att agera, och då jag gör vad jag kan. Och så får man bita ihop och så får man göra lite till.
Jag kände att du verkligen tack för den här stunden, och tack för allt annat som du gör och har gjort.
Tack själv, Soja. Du gör det möjligt.
Och jag är så otroligt tacksam att jag liksom kan ha den här plattformen, att jag kan bjuda in till det här. Det är fantastiskt. Ja, så får vi se när det blir en uppföljare.
Vi ser vad det visar framöver.
Och tack alla ni som tittar. Det är helt, helt fantastiskt som vanligt. Så. Tack. Men då avslutar vi.
Tack snälla.
Tack.
Tack.